Det var en pappa som det dagis på något sätt undrar varför han inte kommer hämta sina barn. En kille, ett vanligt jobb liksom. Och han hade då visste att han skulle hämta barnen på dagis, men fastnade i porr hemma och var helt besatt och glömde bort barnen. Mm. Och sen kommer frun hem och ser honom sitta då flera timmar senare bara besatt med två datorer och titta på porr liksom, och barnen har glömt bort liksom.
Jajamän, vi är tillbaka, det är onsdag och I wouldn't wanna be anywhere else in the world but here.
On a Wednesday.
On a Wednesday. Jag heter Nemo Hedén och bredvid min högra sida här har jag...
Magnus Hedman.
Jajamän.
Hur mår vi idag?
Jo, men vi mår bra idag. Jag har haft en väldigt fin dag, måste jag säga. Mm. Verkligen. Paddel på morgonen, inskolning med min lilla flicka på förskolan.
Mm. Hur går det då?
Ja, men det är ju speciellt. Det är fint att få vara med och fint att få vara närvarande. Fint att få vara nykter. Mm. Verkligen. De här små sakerna i livet som bara känns som... Ja, men jag fick faktiskt en sån här jävla översköljning av tacksamhet idag på förskolan när liksom... äppelträdet blommade och jag plockade ett äpple var till mina döttrar som satt på en liten, ja, men liten pall typ, och satt jag bredvid dem liksom, och så bara satt vi åt äpplet tillsammans. Jag kände bara så här, fan, det här är det finaste som finns.
Vad fint.
Jättefint. Så det är verkligen, det är häftigt att man kan få såna här översköljningar då, där man verkligen känner så här, shit, det är livet, det är det här som är livet. Mm. Att vara nykter och närvarande med sina barn liksom.
När man är i ett sånt där flow, vi har ju aldrig egentligen pratat om det, när man är i ett flow som människa så ställer man ju sig aldrig frågan vad meningen med livet är.
Nej.
Utan då rullar det ju på och då mår man ju bra och så vidare. Men det är ju så fort man börjar få lite problem och sånt där, vad fan är meningen med livet? Och så börjar man stoppa in sig själv i ett ekorrhjul och så går det bara neråt och neråt.
Och så letar man alla de här externa lösningarna.
Ja, 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 visst.
Resor, kläder, bekräftelse. Vad ska laga mig nu?
Ja. Mm. Så om man tar just de där tre sakerna, är det någonting som vi konsumerar någonting av? Är vi...
du och jag, eller?
Det slog mig lite så här, vänta, resor, check, kläder, check, bekräftelse, check.
Ja, men varken du eller jag har väl någonsin hävdat att vi är några helgon?
Nej, för fan.
Vi är ju mitt i det här.
Sen har ju vi båda varit i separationer också, och... Då, jag vet inte, jag kan inte prata för dig, men det blir lite så här, jag vill förnya mig lite liksom, och fräscha till mig ytterligare.
Ja, så är det. Och jag tänker så här också, att man liksom gör roliga saker och tar hand om sig och unnar sig saker, det behöver man ju inte problematisera hela tiden. Nej. Heller.
Nej, jag tycker det är viktigt att man måste få leva livet också utan att hålla på att analysera allt.
Exakt.
Hela tiden.
Det kan ju vara härliga saker, det behöver inte vara flykt.
Nej.
Allting.
Nej, precis.
Men du, vi har ett otroligt spännande avsnitt framför oss, tror jag.
Ja, det här är spännande på riktigt.
För vi har gjort den här podden i nästan ett år nu och vi har egentligen velat ha ett avsnitt om sex och relationer hela tiden. Men det har varit svårt att hitta en klockren gäst.
Ja, det har det.
Men det har vi gjort nu.
Ja.
Jag tycker vi tar in honom.
Ja, vi väntar inte längre.
Ingen tid att spilla.
Nej.
Välkommen in, Roger Nilsson! Woho!
Tack.
Hej!
Välkommen.
Hej. Hur känns det att sitta här?
Jo, det känns bra. Det var lite annorlunda när jag trädde in genom dörren här. Jag tänkte, vad ska jag gå ner i för källarhåla? Men det var en väldigt fin sådan. Det känns jättefint att vara här.
Mm. Härligt.
Och vi är jätteglada över att du är här. För vi tror att du har mycket... Ja, men erfarenhet, mycket koll på just det här som det här avsnittet ska handla om. Och jag tror att du kan lära både mig och Magnus och våra lyssnare väldigt mycket kring det här ämnet som är väldigt tabubelagt såklart, som alla former av beroende. Men frågan är om inte just det här är nästan mest tabubelagt.
Ja, i alla fall så kan man väl säga att det skär ju mer in i... Som jag sa till när vi pratade på telefon, om man använder... Jag har jobbat med alla former av beroende... inom beroendecentrum nu i 11 år, men att om du tar alkohol eller kokain eller cannabis eller spel, så är det ändå någonting som inte är så nära det här anknytning och relationer och som, alltså sex, när man använder då någonting som ska vara någonting som är väldigt intimt och fint, alltså att det blir ett beroende av det, så blir det otroligt traumatiskt i familjer som drabbas av det här. min upplevelse alla mer än ofta om det skulle vara spel eller alkohol och sånt där. Mm. Det skär djupare in i det hela, och därför får man jobbar med det, får man jobba med hela familjen ofta. Och ibland kan det vara en 13-årig flicka som hittar sin pappas telefon full med sexchattar med andra kvinnor och sånt där. Alltså det är ganska dramatiska händelser som drar igång då att man söker hjälp.
Du var inne på en liten historia här innan vi satte på inspelaren. Du kanske kan få berätta den, så vi inte glömmer den, tänker jag.
Ja, varför inte? Och det var någonting som jag hörde för inte så länge sedan. Och det är 4 16-åriga killar i den här boken som du har framför dig här. Den här stora porrboken som är en antologi som inte handlar så mycket om porr. Men där med kanske skadorna av pornografi som kriminologen Nina Rung har satt ihop. Och där vi är 16 författare där. Men det beskriver man just det här som jag tänkte bara berätta den anekdoten då, att typ 16-åriga 4 killar på ett gymnasium själva bestämmer sig för att de vill sluta titta på så mycket porr och ha självsex till det då. Och 2 av dem är i en relation och de inser att det här är inget bra. 2 av dem lyckas lägga av, så att säga. De slutar med det här. Och det finns ju på den här sajten Reddit, som du väl känner till säkert för ungdomar också, det här nofap och sådär, man ska inte hålla på med det här, man 90 dagars att inte hålla på, ungefär som vi har i vår behandling med något sexuellt. Men i alla fall, den här killen som jag träffade sen, han lyckades inte med det här, och trodde sen när han var några år senare, när han träffade sin flickvän då, han skulle kunna avhålla sig, som många tror när de gifter sig, så nu kan jag sluta. Och jag har varit där själv, så jag vet, inte när det gäller mitt äktenskap, men i tidigare relationer. I alla fall så, det visar sig att han kan inte sluta, och hans flickvän upptäcker det här, och han är fast i ett beroende som han själv ser det, och hade då inte sökt någon 12-stegsgemenskap, för det finns ju flera. En som heter Sex and Love Addicts Anonymous och en annan som heter Sex Addicts Anonymous. Men då tog han kontakt med mig via nätet på något sätt, och så går han och hans flickvän nu i behandling hos oss.
Fint.
Min fru och jag, för vi har jobbat med det här i 10 år.
För det där måste väl ändå vara ett av de vanligaste, den vanligaste missuppfattningen, att man tror att bara jag får den där tjejen så kommer det ordna sig, eller det där jobbet så kommer det ordna sig. Det här externa lösningar.
Men hur tedde sig det, liksom, det beroendet då, hos just den här killen? Om man liksom, bara att han tittade på mycket filmer och hade självsex, eller hur var det liksom?
Ja, det vanliga är då att det börjar som för, jag menar, alla är ju, blir ju intresserade av sex när man är i ganska tidig ålder. Men problemet är då att om man nu har en viss sårbarhet för beroende, vilket det än är, för det vi pratar om, kidnappad hjärna och belöningssystem, det är det vi pratar om, inte att man tittar på mycket porr eller dricker mycket sprit eller använder någonting. Men att alltså det, han, den här killen då, som många andra som jag har varit i kontakt med, jag har väl träffat kanske 300 sex- och kärleksberoende under de här åren jag jobbar med det här. Det är ju att man plötsligt märker att det börjar ställa till negativa konsekvenser. Att det påverkar ens liv, man mår dåligt, det är skam, ångest efteråt. Det är svårt att ha sex med sin flickvän, man får inte erektion. Och jag menar, så det börjar få konsekvenser, det är först då man liksom börjar söka hjälp. Och man vet ju från studier att, jag vet inte hur många det är, men det är nästan typ 97% av alla 16-åriga killar, och kanske en väldigt hög procent tjejer också, tittar på porr. Men det är ju en annan sak att bli beroende av det. Mm. Ungefär som spel. Men det är många som spelar lite då och då. Och kanske spelar lite för mycket ibland. Men här, nu ska jag lägga av. Men det är en annan sak när man inte kan lägga av. Och börja ljuga mycket. Och
men precis.
Det är vanliga. Ja, det är som vi alla känner till som sitter
precis.
Här.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är något intressant här. För att vi hade ju Henrik Velin här förra veckan, och han pratade om det här med att han är en beroende personlighet i vad han än gör liksom. Och då, du pratar om den här sårbarheten, och jag kan känna så själv att även om jag inte är en stor, alltså jag har inte konsumerat så mycket porr i mitt liv, men när jag väl gör det, de perioder när jag gör det, så bara faller jag in direkt. Då kan jag liksom göra hur mycket som helst i flera dagar. Sen så har jag uppehåll på långa perioder, men sen blir det som att när jag väl gör det, det blir som att då blir det flera gånger om dagen liksom. Och det där är så jävla intressant, för det känns som att var det än handlar om livet som man kan kicka på eller fly in i eller liksom slippa känna känslorna, så bara det är, bara, det är som en grop liksom.
Ja. Mm. Nej, det, jag hade förmånen att gå på en väldigt intressant utbildning i USA som heter Certified Sex Addiction Therapist. Det finns inte i Europa. Jo, det finns i England nu. Och det, hela den utbildningen och träningen görs av något som heter ITEP, International Institute for Trauma and Addiction Professionals. Och där har man ju då, alltså det var en person som heter Patrick Carnes som var en klinisk psykolog som var sexberoende och blottare, det var väl hans utagerande vad jag kommer ihåg, som startade hela den här behandlingsmodellen. Och jag tror ju att det här är ett mycket större problem än man egentligen pratar om. Det är en väldigt, vad ska jag säga, det är ju alla beroenden ett mörkertal, men här är det väldigt stort tror jag. Och framförallt då det här att man blir exponerad så tidigt och är man då lite sårbar. I USA pratar man mycket om addiction interaction disorder, precis som du sa, hur olika utlopp av beroende kan interagera med varandra, bytas ut med varandra. Jag brukar föreläsa om det här och det ska jag inte göra här, men det är typ en 2 timmars föreläsning om hur man kan, så att säga, hur hjärnan då och den här tvångsmässigheten kan växla från det ena till det andra, eller man använder exempelvis någon som agerar ut i sex när man känner ångest, går man hem och dricker alkohol, eller någon som kanske agerar ut i spel, dämpar det med alkohol. Eller att jag hade en vd som sökte hjälp till mig som sysslar med strypsex tvångsmässigt. Det var vad han gjorde alltså på kvällarna, och för att liksom våga då agera ut så drack han först eller rökte cannabis för att våga så agera ut i sex. Så att det finns ju alla möjliga varianter av detta.
Men vart går gränsen då? Kan man säga det? Eller är det här klassiska när det börjar bli konsekvenser så är det ett problem? Eller när är man liksom någon som bara älskar sex och onani och par, och när är det liksom ett missbruk?
Ja, jag kallar det inte för missbruk, det ordet är så
just det.
Ett norskt ord från början som jag tycker är lite sådär att man brukar någonting fel, det är ju inte det handlar om.
Jag ber om ursäkt.
Ja, det är ingen fara.
Det är en godtagen.
Ja, tack.
Nej, men att alltså, gränsen, alltså det är ju, nu har jag suttit, först jobbade jag privat ett år då som terapeut på det här området, och sen har jag jobbat inom Beroendecentrum Stockholm nu till i mitten på juni, så jag har varit 11 år, och det är ju regional sjukvård. Och de som söker hjälp, det är ju de som får, när det blir problematiskt, annars söker man ju inte hjälp liksom. Det är ju liksom alkohol eller kokain eller vad det nu än är, man söker ju, och det är inte säkert man söker hjälp i alla fall, utan man, det är väldigt många dör ju sitt beroende, och även i det här beroendet. Och det kan vara att någon svartsjuk, make till någon som man har haft sex med att ta livet av, eller att man suiciderar för att man mår så fruktansvärt dåligt och tror att det inte finns någon hjälp. Och jag har haft väldigt många patienter som är suicidala när de kommer. Många som står på antidepressiva läkemedel, och jag har hjälpt många att bli av med de här läkemedlen och få ett bra liv efter en behandling då som jag har haft i 2-3 år och sådär. Så att det är ju först när man riktigt, när det är riktigt illa däran. Eller också att någon anhörig då, ja, ungefär som det här jag berättade om, att någon, säg ett barn upptäcker i pappans dator eller någonting sånt där. Det var en pappa som det dagis på något sätt undrar varför han inte kommer hämta sina barn. Också en kille, vanligt jobb liksom. Och han hade då visst att han skulle hämta barnen på dagis, men fastnade i porr hemma och var helt besatt och glömde bort barnen. Och sen kommer frun hem och ser honom sitta då flera timmar senare bara besatt med 2 datorer och titta på porr liksom, och barnen har glömt bort liksom.
Så att, shit alltså, det är helt sjukt.
Ja, det kan man säga. Och jag menar, vi vet ju att det finns människor som kan till och med sälja sina barn för att köpa heroin och sådär, va? Så att, var går gränsen?
Ja, men då är man ju verkligen i våldet på beroendet,
ja,
när det har gått så långt.
Ja, man är fångad i tvången, som man brukar säga.
Men hur ser behandlingen för sånt här ut? Påminner det mycket om en alkohol- och drogbehandling, eller skiljer det sig mycket?
Ja, det där är en väldigt bra fråga. Det finns väldigt många likheter. Och den första likheten, det är ju att man måste då, precis som det gäller alkohol och cannabis eller spel eller vad det nu är, att det finns ju kanske, det finns ju alltid en ärftlig sårbarhet ofta, men sen finns det då massa saker som har varit kanske utsatt för, eller anknytning, trauma tidigt eller senare. Men man kan ju inte börja där ändå, för jag själv gick jättemycket terapi, traumaterapi, och det finns nog ingen terapi som inte jag har gått i innan jag kom till 12-stegsprogrammen. Men man får ju börja med att sluta att agera ut, precis när det gäller alkohol, och sen kan man börja jobba med då, ja, till att börja med att få verktyg då, titta på sina triggers och motkrafter, och så att man inte fortsätter med det här då, för annars är det svårt att jobba med det. Skillnaden med det här då, det är väl lite grann ungefär som med mat, när man ska, om man är beroende av mat, man kan ju inte sluta äta. Så att det, eller om man är beroende av socker, som jag har haft patienter som är gravt beroende av socker, det är ju att när man har sex och så kallade kärleks- eller relationsberoende, man måste ju först definiera själv vad det är man vill sluta med. Det är ju inte terapeuten som gör det, utan det hjälper terapeuten eller sponsorn i 12-stegsprogrammet, personen, att definiera vad är det jag inte vill hålla på med. Det är ju nummer ett liksom. Mm. Och sen går man in i det här med, precis som ni väl känner till då. Och sen är det ju då nästan, är det alltid så att är man i en åtagen parrelation, som jag kallar det för då, man vet inte vara gift, man kan vara särbo eller vad man nu är. Så är det ju så att jag lärde mig ganska tidigt att om inte partnern blir inblandad i den här processen, så går det inte att tillfrista. Och det kanske skiljer sig lite grann ifrån alkohol och sådär. Det tror jag har stor nytta av, att partnern inblandade det också. Men här är det liksom, jag har förstått att om inte det partnern är inblandad, och då har vi en parprocess som inte jag hittar på, eller vi hittar på i Sverige, utan som man har hittat på i USA. Och då börjar man med en utagerande lista där personer, och det är kvinnor, vi har haft 30 kvinnor i gruppbehandling, och vi har haft, vad är det nu då, 90 män nästan i gruppbehandling på beroendecentrum. Att man då bara lägger alla korten på bordet. Man skriver ungefär som man gör en lista, man ska till ICA på allting man har haft för sig då i det här beroendet. Mm. Och få hjälp av terapeut. Inte några ursäkter eller någonting. Läser upp det här brevet med två terapeuter, och då är det väldigt viktigt att man har helst en anhörig terapeut som kan ta hand om det som händer, för att här kan det då bli ett nytt trauma. Ofta är ju partnern redan traumatiserad. 70% av anhöriga till sex- och kallade relationsberoende har PTSD-symptom. Mm. Har man visat i USA. Och sen får den anhöriga då skriva ett svarsbrev på det här då, för att den är ju då drabbad verkligen på djupet av i sitt hjärta, och undrar hur kan min man, som ändå kan älska då sin partner så att säga, göra allt detta. Och det brevet är väldigt sårbart ofta. Och sen så kommer det två, tre månader senare ett brev när man gör ett klargörande brev, där den som har agerat ut och mer förklarar vad det är. Man börjar förstå, man börjar få lite empati, för att ni som väl känner till beroende vet att man är ju ganska empatilös när man är aktivt beroende. Mm. När man börjar förstå vad man har ställt till med, och då gör man ett klargörande brev med en annan instruktion, och så får partnern svara på det. Och sen kanske efter ett halvår eller ett år, beroende på hur lång tid det tar innan man då kan tillfrista och börja komma i kontakt med sina känslor på ett bättre sätt och hantera sina känslor på annat sätt, så skriver man ett empatibrev. Så där har du, ja, det finns mycket annat att prata om. Plus att man ofta använder då någon form av terapi parallellt, som vi har gjort där i alla fall, där vi har haft möjlighet inom beroendecentrum, att det kan vara KBT, det kan vara sociala fobier, det kan vara till och med MBT, där vi har personer som har emotionellt instabil personlighetsstörning, men väldigt ofta då traumaterapiprocesser, för att det är ofta trauma. 70% av alla kvinnor som går i behandling för sexuell relationsberoende har varit utsatta för sexuella övergrepp, och bra nära lika många män.
Mm. Du, hur skiljer sig den här problematiken från män till kvinnor? De som söker till er och så här, till exempel.
Också en bra fråga. Du frågar kloka frågor.
Ja, tack.
Och det har det här just med, om vi kallar det nu för att det är lätt att säga att det är sexberoende. Men det skapar ju relationella problem om man har ett sexberoende. Så det är alltid relationellt, så att säga. Och för kvinnor, de som söker hjälp, det är ofta mer att man tvångsmässigt är i destruktiva relationer, eller tvångsmässigt söker upp otillgängliga, låt säga, män då, eller partners, och man inte kan ta sig ur destruktiva relationer, och ibland att man tvångsmässigt också använder självsex och porr, eller till och med, alltså, det finns en viss procent av både de som köper och säljer sex som har ett beroende, och det är inte så känt. Mm. Men hur många procent det är vill jag inte uttala mig om, det är en ganska hög procent. Så att Det skiljer sig så att kvinnor, sa man i USA när jag kom dit, och att man bedömer att de som söker hjälp för det här är 70% mer åt det här relationellt tvångsmässiga destruktiva hållet, och 30% det framträdande. Och för män är det tvärtom, att det är 70% mer det sexuella och den aspekten av det, och att man och 30% söker hjälp för mer det här relationella, eller kallar det kärleken och situationstecken beroende.
Men du sa någonting nu om att folk som säljer sex, att det finns något beroende där, eller vad sa du?
Det förekommer, jag säger inte att på långt där, det är inte alla som säljer sex som är beroende, men det är, jag har haft patienter som tvångsmässigt har sålt sex och köper sex.
Okej.
Och det finns ju i Stockholm något som heter KAST, köpa sexuella tjänster, där man kan få viss hjälp då, som jag kommer inte ihåg vad heter nu, den terapeuten, men där jobbar man ju mer individuellt då. Så att det är ingen tvekan om att alltså att köpa och sälja sex, det att det kan finnas en bakomliggande faktor där det finns ett beroende.
Ja, vi är ju jätteglada över att göra den här podden ihop med IOGT-NTO. Eller hur, Magnus?
Mycket. Vi är fantastiskt glada över
så
det.
Så himla glada. Ja. Och vi kommer nu, i några veckor framåt, att snacka lite med olika medlemmar därifrån.
Ja.
Och vi har väl en medlem med oss här nu, va? Eller hur?
Inte väl. Vi har en medlem. Marie är med oss.
Hej, Marie!
Hej på er. Kul att få vara med.
Du är ju medlem i IOGT-NTO.
Yes.
Varför valde du att bli medlem där från början?
Det är ganska enkelt val, därför att det blir som en förlängning på mitt engagemang för min egen nykterhet på något sätt. Jag har ett eget missbruk från början och beroende då, och är drogfri sedan många, många år. Men så att få vara medlem i IOGT-NTO gör ju att jag får också ett utrymme att tycka och tänka utåt sett. Jag vill stötta organisationen också, givetvis.
Mm, fint.
Stort grattis, måste man ändå säga, till att ditt drogfria liv. Det är ju fantastiskt. Vi är också drogfria.
Ja.
Ja, det är vi.
Ja, grattis till er. Jag tycker ni är grymma.
Ja, tack så mycket. Tack.
Marie, du har ju även inom IOGT-NTO startat Familjekällan. Vad är det för någonting?
Familjekällan är en verksamhet som vänder sig till anhöriga, till någon med missbruk eller beroende. Det är inte så att det är bara medlemmar som kommer, utan det är också öppen för allmänheten, så att säga. Det är en verksamhet som utbildar i frågor som hör med beroende och beroendefrågorna till.
På vilket sätt har IOGT-NTO och Familjekällan hjälpt dig?
Den har ju betytt mycket för mig och framförallt också organisationen, eftersom våra medlemmar många gånger är anhöriga till någon som har ett missbruk eller beroende. Men också så är ju beroendesjukdomen och alkoholismen och så en familjeangelägenhet. Och därför så tycker jag att Familjekällan då, som är en verksamhet för anhöriga, den har blivit väldigt betydelsefull för många, inklusive mig.
Vad skulle du säga till någon som just nu befinner sig i en tuff situation som anhörig?
Jag skulle väl råda den personen att göra sig själv trygg, först och främst. Det kan innebära olika för beroende på i vilken situation man befinner sig i. Många gånger så, som anhörig, så är man ju med om väldigt traumatiska händelser, och det kan vara polisingripanden, eller det kan vara ambulansfärder, eller det kan vara hot om våld och så. Och vad en individ ska göra för att sätta sig själv i säkerhet och trygghet, det är som sagt olika. Men jag tror att det är det viktigaste. För att ofta som anhörig, och om man har insjuknat i eget medberoende, så kommer man alltid att sätta den andra i första rummet och se till att den blir omhändertagen, eller blir, bara den är lugn, bara den är trygg, så kommer jag att bli trygg sen. Och så är det förvisso ofta, men i det långa loppet så är det dags att planera för sig själv. Be om hjälp också, ta hjälp.
Tack för kloka och fina svar, Marie, och tack för din tid.
Ja, tack för att du ville vara med.
Ja, men tack själv, och lycka till med allt.
Tack och detsamma.
Och tack IOGT
NTO
för att ni är med och möjliggör den här podden.
Hur tittar man idag då på om man ser att det här är liksom växande och alla de här porrsajterna som finns, ja, som är gratis och det är så enkelt att liksom sätta på porrfilmer och sånt där. Vad säger liksom lagstiftning om såna här saker?
Man vet forskningsmässigt att det här är inte någon bra introduktion för en 10-12-årig vare sig tjej eller kille att titta på det man kallar då mainstream porn. Mm. För där är ju väldigt mycket våldsinslag, tvång. Och det är ju liksom inte så mycket gullig sex på de här mainstream-sajterna. Sen kanske det finns sånt som är ganska, så att säga, vettig på det också. Men mycket av dem är ju ganska destruktivt. Och den bilden får ju då en 10-12-åring med sig in i sitt primära... Alltså det är ofta det man får sin, så att säga, sexualundervisning från, inte från skolan då. Mm. Och det här är ju då, som sagt, regeringen uppmärksammat och bett barnombudsmannen göra en utredning då. Hur ska vi göra nu lagligt? Vad ska vi ha öppna? Ja, det är klart att man kan ju inte, det är inte frågan om att bjuda internet, men i alla fall, man ska vi ha öppna nätverk i skolor och sådär? Hur ska föräldrar hantera det här? Och det finns en... två kvinnor, en hon heter Maria Lin och en kvinna som heter Rukia Stridsberg, har skrev en bok för flera år sedan som heter Virtuell drog, då barn och ungdom eller pornografi. Och de har varit uppe hos ministrar och annat och försökt att påverka då var man, så att säga, tillgången till. Och det är klart att har du en vanlig padda, om du är 7-8 år eller något sånt där, eller en telefon och det inte finns några spärrar någonting i den, du kan ju hamna på väldigt... alltså jag hade en patient som var svårt traumatiserad från 20-årsåldern, var inne och tittade på någonting som man trodde var vanlig på det, så hamnade han på en våldtäkt som slutade med att kvinnan blev mördad online. Oj. Så att säga. Så han kom ju med ett PTSD-symptom. Mm. Och då började man titta på, alltså, hela internet. Nu kommer vi till en väldigt stor fråga. Vad är det, för jag menar, när jag var barn, då var det ju barnförbjudna filmer. Mm. Min mamma tog inte med mig på Exorcisten när jag var liksom 8 år gammal. Nej. Men nu är det ju, det otäcka är ju att det är så svårt. Alltså en del av... Alltså jag vet, Tele2 och några andra bolag, de börjar ju fundera på det här nu. Hur ska vi göra med de här telefonerna? Så det, är ju, det finns ju allt där som är inte är särskilt nyttigt för barn att titta på. Mm.
Ja, men om vi ska prata lite om din väg till just det här. För jag tänker att du säger själv om att du har arbetat med beroende överlag länge.
Ja, jag har ju dels börjat arbeta med mitt eget beroende.
Mm. När var det då?
Ja, det var egentligen från när jag förstod det. Det var väl 2004. Och då, så jag från början av 90-talet, då hade jag gått i mycket gruppterapi och känsloterapier och utlevelseterapier och andningsterapier och ja, allt som du kan hitta på.
För du är gammal elitseglare, va?
Ja, jag var i många år, levde på seglingen, var professionell idrottsman som jag förstår, som jag vet du har varit. Mm. Så att det var ju, jag levde ju på det, och det är klart att, det tycker jag inte säga att det gäller alla som är elitidrottare, men det kan man ju säga att jag var på det viset. Men det var ju också en bra, alltså för mig inom situationen, säkert bra ställe att agera ut och att resa över hela världen, och liksom, det fanns liksom... Det var alltså den här geografiska flykten också, identiteten i sporten. Det här är ju kapsulerat runt jorden då en massa gånger och sådär. Och den här uppmärksamheten, apropå, jag är också en sån bekräftelsejägare av största mått, och det är jag inte befriad från än. Nej. Men att, så att sporten var ju, så att säga, den sporten var ju en bra kombination med att agera ut. Och när jag kom hem från de här seglarna så mådde jag inte så bra så ofta. Och jag har ett par vänner som är några av de mer kända bergsbestigande, och en vän som inte lever längre, Micke Reutersvärd, som inte finns längre, och en annan kille som jag känner. De brukar, en del av dem säger, för som jag känner, men när man är över 8000 meter, då mår man jävligt bra, men när man är under 4000, då mår man skit ungefär. När du inte har den här intensiteten, för den skapar ju en så här, tvångsmässigt, som du sa, flow då. Men det är ju liksom att du utsätter dig för en situation. Det du berättar om att leka med sina barn och äta äpplen, det är ju, låter som ett väldigt sunt flow. Men,
ibland så är jag där och ibland så är jag i det mörka.
I glassbåtar.
I glassbåtar, precis.
Ja, ja, men vad jag menar är bara att det är... Ja, för tillfrisknande resan som jag ser den är ju väldigt mycket en, det kan lätt låta flummigt, men någon slags andlig process, alltså det som jag ser, det är svårt att tillfriskna från ett svårt beroende utan att göra någon slags inre resa på det här existentiella planet. Sen är vi ju alla, vi blir aldrig perfekta. Och det är väl tur det.
Nej, men att belysa den andliga biten här hos oss är inte flummigt.
Nej, det har vi ju till och med haft ett helt avsnitt om. Men jag tänker också på det här med, som du nämnde där med prestation.
Ja.
Det var faktiskt en herre igår, jag var på ett medberoendemöte igår, som sa en väldigt klok sak. Mm. Han sa det att det vi jobbar mycket efter nu i vårt tillfrisknande är ju att vara i nuet. Men när du presterar så är du ju verkligen i nuet. Jag menar, ta bara när jag spelar en fotbollsmatch. Ja. Snacka om att vara i nuet.
Ja, säkert.
Alltså, totalt samma för dig när du seglar. Alltså det är ju alla de här prestationerna man gör. Ja. Ja, men då är man ju i prestationen. Och då behöver man inte tänka på någonting annat. Liksom.
Nej.
Jag frågade dig... Spännande. Ja, det är verkligen spännande. Och jag frågade dig det när jag intervjuade dig om samma fråga som jag tänkte ställa till Roger. Det här med att ni som har varit elitidrottsmän och fått mycket uppmärksamhet och rest och så här. Om ni är extra sårbara för just beroende. Just när karriären är slut och det här tomrummet som många vittnar om. Vad tror du, Roger?
Absolut. Många av våra, absolut utan att nämna några namn, och våra toppidrottare, en del har ju inte det här problemet, utan de kan bara lägga av och göra någonting annat och ha det bra, medan andra ramlar in i svårigheter och vad det nu kan vara som lätt handlar om beroende, kanske mer än annan psykisk ohälsa, så att säga. Så det tror jag. Och jag hade ju då turen, kan man väl säga, att när jag klev av den här professionella cirkusen då, jag vet inte vilken ålder du gjorde det, men jag var 60, det var...
Du var
35, och du kommer ihåg han Karlsson på taket, rallyföraren, han höll ju på bra länge också, jag tänkte så där länge kommer jag aldrig hålla på, men jag blev erbjuden och fick betalt för det, och det var ju fruktansvärt att tacka nej, för det blev ju som en drog för mig, samtidigt som det var jävligt kul naturligtvis, men och det skapar ju den här totala närvaron, så att är man i södra ishavet på en segelbåt bland isberg, att vara, det är ungefär som att vara på ett högt berg, eller om du ska stå i en fotbollsmålvakt, du kan ju liksom inte tänka på fan nu vad jag gjorde, jag något dumt mot min tjej i morse,
eller vad man ska laga för middag.
Nej, utan du är ju där, alltså, annars funkar det inte, annars är du inte elitfotbollsmålvakt eller seglare. Och det där skapar ju då någonting som man kan längta tillbaks till, den där närvaron. Och jag hade jag ska inte säga hans namn, en av världens absolut bästa seglare med på en delsträcka från Nya Zeeland till Brasilien. Och då hamnade vi i ett område med väldigt mycket is. Det var fruktansvärt farligt, och vi zigzackade mellan isbergen. Och vår skeppare då, Grant Dalton, som har vunnit de två senaste America's Cup som teammanager, som är en fantastisk person. Och då alla båtarna tvingades in där för att ingen liksom ville gå längre norrut, för det var närmare väg. Och då sa han så där till besättningen att ja, nu är vi här, sa han, och det enda som kan hända är väl att vi kan dö allihopa, och log liksom bara och fick med sig besättningen. Och då var den här kända seglaren med, och han var jätteduktig, och vi klarade oss igenom det här. Men sen när vi lämnade, de flesta av oss tittade ju tillbaks då när vi kom till Kap Horn, och sen var skönt att vi ur det här. Men den här killen då hade jättemycket problem med sitt äktenskap hemma i USA, och han sa, jag längtar redan tillbaks, och grät då, för att han hade ju varit som i meditation där nere.
Just det, just det.
Och plötsligt kom alla tankarna om familjen och skilsmässa och alla problem.
Mm. Jag tänkte på en sak efter du slutade din karriär. För det blir ju mycket euforiska känslor och sånt där när man vinner och när man upplever sånt. Har du känt de känslorna sen du slutade med din idrott?
Absolut. Jag sa till en vän att, jag vet inte om ni seglar någonting, men när jag var yngre att segla liksom ut med en polare på en segelbåt. Jag jobbar i styrelsen i en förening som heter Skota Hem, där vi jobbar med barn och ungdomar som har en då funktionsnedsättning av olika slag. Och då, att låna en segelbåt av dem för 20 år sedan, 7 meter, och ta en polare ut och segla i skärgården, det var inget som jag fick någonting utav egentligen. Men nu, Förra året så var jag ute 28 dagar med den här lilla segelbåten, 7 meter lång kölbåt. Mm. Det var ju covid-tider och sådär, så jag kapselade inte andra
båten. Men det är fortfarande med segelbåten då? Jag tänker i livet annars.
Ja, ja absolut. Så. Alltså en promenad, att bara gå en promenad och sådär kan få en jätteunderbar upplevelse. Mm. Jag upplevde det inte så tidigare.
Men om vi ska försöka återgå till, till temat. Mm, för att jag tror så här att just det här, att de som söker hjälp hos dig för den här problematiken, skulle du säga att det främst är människor som också har andra beroenden, eller är det främst människor som just har sex- och kärleksproblematik?
Bra fråga igen. Kloka frågor. Bra podd ni har. Jag vill säga att jag har hört mycket gott om det. Jo, när jag slutade här på beroendecentret, jag började titta på patienterna, vad de hade för andra problem. Och det är en ganska hög procent, jag kan inte säga exakt, men runt 20% har någon form av antingen ett skadligt bruk av alkohol utan att vara beroende, eller ett beroende av alkohol. Ganska många runt cannabis, en del runt amfetamin, kokain, kombinationen. Alltså centralstimulantia och sexberoende är ganska vanligt. I USA pratar de om att typ 40% av kokainister eller amfetamister har ett sexberoende. Det tror jag stämmer. Och det är något av de mest svårbehandlade kombinationen sex och centralstimulantia. Framförallt, och ni känner ju till det här kanske begreppet då man pratar om kombinationen av metamfetamin och sexberoende, det är inte så lätt behandlat.
Varför är det så svårbehandlat?
Bra fråga. Alltså de patienter som jag tänkte börja nu bara, för att när man börjar den här behandlingen, då må man ju vara fri från alkohol om man har minsta problem där. Har man inget problem alls, då kan man ju liksom dricka ett glas vin med sin fru eller med sina kompisar. Men använder man det för, eller att alkohol exempelvis gör att man löser upp sin, vad ska jag säga, impulsstyrningen blir svagare så att man agerar ut, och då ska man inte dricka. Men det är drogfrihet som gäller. Men då tänkte jag att om man har använt amfetamin, om man bara är drogfri nu 2-3 månader från amfetamin och går i den här gruppen, för det är gruppbehandling, 3 timmar i veckan i början första året, 3 timmar varannan vecka andra året och 3 timmar var fjärde vecka tredje året, förutom de här andra parprocesserna och sådär. Men då upptäckte jag att shit, när den här killen då kom in i gruppen och varit fri från amfetamin och så började han liksom sluta agera ut i sex, då var det väldigt svårt att inte ramla tillbaka i amfetaminet. Förstår ni? Mm. Apropå den här interaktionen.
Så amfetaminet blir lite så här att det är det som gör att jag kan ha den sexuella upplevelsen som jag vill, för jag vågar inte riktigt utan amfetaminet.
Det gör man nog, så den här personen agerar ut i sex ibland utan amfetamin också. Mm. Men i alla fall att både avhålla sig från, och han har också haft problem med alkohol tidigare och andra saker kanske.
Som att han behöver en snuttefilt att ha kvar. Liksom.
Ja, och han hade andra snuttefiltar om man nu kallar det. Men de här två var de så tunga så att han klarade inte det.
Nej.
Utan sen så gick han i behandling på, om det var, han gick på en Minnesota-behandling och gick på Hattens behandlingshem också. Men den här fina killen hade väldigt mycket trauma i bakgrunden, krigstrauma, övergreppstrauma. Nu har han kommit ur det här och går mycket bättre för honom.
Jag vet inte hur det var med dig, Nemo, men om man tittar på liksom, under mina år som beroende, så var ju absolut mitt sexliv på ett annorlunda sätt när jag var påverkad. Kontra när jag inte var påverkad. När jag sen slutade med droger så var jag som en liten pojke. Jag var jätteosäker och sa till mig själv att fan, mitt sexliv är förstört, sa jag.
Ja. Men man är ju helt avtrubbad, och så ska man skapa sig liksom ett nytt ideal. Man ska liksom så här, okej, hur har man sex på ett normalt sätt? Liksom så här, hur tar man hand om en annan människa? Ja. Man kommer från en värld där man liksom har haft sex hög och full och gränslöst. Och det har varit liksom så här, ja men bara så här,
ja men det har mer varit porr. Liksom.
Exakt. Och så ska man nu liksom vara öm, kärleksfull, närhet. Alltså, det var ju supersvårt alltså. Mm.
Ja, det är nog väldigt vanligt. Och i gemenskaperna A, N, A, D och så, så är det nog ganska många som har den här problematiken, och det kanske inte pratas så mycket om det. Men vi har ju många som har, alltså i de här grupperna som har varit i NA eller A i 15-20 år och har varit väldigt aktiva i det här.
Mm.
Och sen plötsligt så händer det någonting då, och pang, så söker de hjälp.
För det är ju också någonting om man tittar på just de här 12-6-gemenskaperna som du nämner nu. många av dem som har tillfrisknat och blivit liksom nyktra har ju väldiga problem med relationer.
Ja,
och många går ju också, och vi har ju pratat mycket om bekräftelsebehov, att man har många olika tjejer. Mm. Att man hela tiden söker något bättre och något yngre och bättre hela tiden. Liksom. Ja. Då har vi sett det mycket som ett bekräftelsebehov, och jag tycker att man slänger sig ibland också med ordet sexberoende. Så här, men du är ju sexberoende, så mycket som du ligger liksom.
Ja.
Men det är frågan lite, vad är det här för någonting egentligen?
Ja, men då kommer vi tillbaka till det du frågade tidigare. Det är ju när man själv upplever det som ett allvarligt problem, att det får konsekvenser som man känner att, det är ungefär som jag sa själv någon gång, att man känner sig som ett löv för vinden. Det bara händer saker som man inte vill ska hända. Eller att någon annan noterar det här. Och det kan vara barn eller föräldrar eller partner eller vad det nu kan vara.
Ja, för ett grabbgäng så blir det ju ofta så här, jäklar vad du ligger runt, alltså, du vet. Ja. Det blir mer lite skämtsamt så där kring det.
Och jag menar, och det är ju inte så ovanligt, hade inte jag förmågan att vara i en åtagen relation överhuvudtaget innan jag kom in i liksom i 12-stegsprogram, SLA och sånt där. Men att det kan ju vara att någon som har varit gift ett antal år och sen då skiljer sig vid 45 års ålder och träffar en massa kvinnor och har sex och så vidare, men sen känner han, nej men det här är inte så här, jag vill inte leva, och sen så träffar man en ny partner och kan kanske ha en mycket bättre liv. Så att det är precis som egentligen, det är precis som ni vet med alkohol eller kokain eller cannabis, det är inte mängden, alltså, utan det är frågan om vad gör det med dig, vad händer med dig, hur använder du det här, alltså det här berömda tomma hålet eller den här hinken med, jag brukar jämföra med att ha en hink utan botten. Alltså det kvittar hur mycket du häller i, det bara rinner rakt igenom. Liksom. Och då är det här kända uttrycket, alltså en är för många och tusen aldrig nog. Och när det gäller ta sex relationsberoende så är det väldigt typiskt. Alltså du kan ju inte, en är för många, du klarar inte vara med en kvinna kanske. Men om du har 1000 så blir det bara ännu värre. Liksom.
För du tillfrisknade ju från det här när du kom till 12-stegsvärlden först.
Ja, det kan man säga. Alltså, jag hade ju prövat allt och ni känner ju till det här uttrycket att det sista huset på gatan är 12-steg. Alltså, jag hade prövat väldigt mycket. Jag hade varit i Indien med olika andliga lärare och prövat. Och allt det här hade jag ju väldigt nytta av. Det var inte så att det var bortkastad tid när jag kom till 12-stegsprogrammet. Men där adresserades ju då själva beteendet primärt, alltså om man pratar om alltså beteendet först liksom. Och det hade ju inte varit, säg, mina andliga lärare eller de här terapeuterna adresserat på olika kursgårdar och så där jag hade varit och andra hos andra terapeuter.
Men för dig då, när du gjorde den här resan, var det primärt då och sex och relationer eller var det alla möjliga beroenden?
Nej, alltså jag hade väl som tonåring problem med att jag rökte ganska mycket cannabis och hasch. Jag bodde i Skövde där och det var en kille som bytte till sig en sån här 3 decimeter stor klump av marokkansk hasch mot en skinnjacka nere i Marokko. Han var ute som sjöman. Så vi rökte ganska mycket och det fick ingen reda på direkt. Men det var en av mina kompisar blev psykotisk och den andra hamnade i ungdomsvård. Och jag kom från ett hem där det hade då min pappa fått reda på det. Jag vet inte vad som hände. Så det blev jag väldigt rädd för. Men alkohol drack jag ganska mycket. Jag hade ganska mycket blackouts och sånt där. Ända upp till ganska hyfsat hög ålder. Men idag dricker jag i stort sett ingen alkohol alls. Så att, och när jag var AT-läkare då, för jag utbildade mig till kirurg först och hamnade inom beroendevården då genom eget tillfrisknande, för jag seglade 20 år professionellt. Så jag var ortopedkirurg, seglade i 20 år professionellt och sen råkade jag bli beroendeläkare och beroendeterapeut.
Krokig resa.
Men, ja, det kan man säga. Eller spännande resa.
Verkligen.
Men jag jobbade som AT-läkare på dåvarande Magnus Huss-kliniken där min första chef här, Stefan Borg, var underläkare. Och där märkte jag att jag hade, när man läste tidiga kriterier på alkoholberoende så kände jag igen mig och det fick mig att fundera. Men jag hade fortfarande problem med alkohol. Så jag tror att runt, jag vet att ni har haft Bitten Jonsson här och hon jobbar ju med Addis, så det vet ni säkert vad det också är.
Känner igen det, ja.
Ja, det är egentligen det enda, i Sverige i alla fall, godkända diagnosinstrumentet för beroende. Och då gjorde hon om det till multiberoende. Och då tror jag att runt när jag började gå i mycket terapi då, 40-45 års åldern, då alkohol skapade, jag mådde så fruktansvärt dåligt då, så jag vet inte vad som hände, men längtan efter att vara påverkad av alkohol försvann på något sätt, och sen tror jag mitt sexrelationsberoende tog över då ganska mycket. Mm. Och sen har jag haft också det med arbete, vågar jag väl påstå, att det har varit och kan fortfarande vara problematiskt, den här intensiteten och bekräftelsejakten. Och
vi gör sällan någonting lagom.
Nej. Och när jag började på Beroendecentrum, då var den här idén att shit, jag såg ju att här var det, behövde man ju mycket mer typ, alltså 12-stegsliknande processer och sådär, och jag skulle ju liksom rädda hela Stockholms alla beroende, och det är klart att det blir ganska stressande, så jag var bra nära ett utmattningssyndrom 2011-12.
Veckans poddavsnitt görs i samarbete med våra vänner på The House Rehab. Och ja, Magnus, vad är det som är så speciellt med The House?
Först och främst så är ju grundaren Robert Boman, som är den personen som hjälpte både dig och mig in i tillfrisknande, och som dessutom faktiskt har tagit en av 12-stegsgemenskaperna till Sverige.
Den som vi går på.
Den som vi går på och många med oss. Hans kunskap, erfarenhet och sätt att hjälpa människor, alltså hans genuina intresse för människa och kunskap för att nå människan, är för mig helt unika. Jag vet inte med dig, men vi har ju båda varit hos mycket terapeuter och sånt där, men Robert har något speciellt som gör att han får en connection väldigt snabbt, vilket är jätteviktigt för folk som har ett beroende. Det är den första. Sen har du det andra då, om man tittar på The House, är ju att de skräddarsyr behandlingen utefter dig som klient. Så är det så att du kanske inte kan åka iväg hemifrån, ja, då kommer de till dig. Är det så att ditt jobb är uppsatt på ett speciellt sätt, ja, då löser de det utifrån att de hela tiden är väldigt tänjbara i sitt sätt att liksom sy ihop tillfrisknande processen för dig. Åker du till ett vanligt behandlingshem, där är konceptet lika för alla. Så där är det bara att infinna dig liksom. Så att det gör det också unikt nu, och sen då att du får träffa, ha mycket one-to-one sessions med en terapeut. På ett behandlingshem så brukar du ofta sitta i grupp, och det är en terapeut på kanske 6 eller 8 personer. Nu har de ju även adderat till gruppterapi. Så att de växer och gör det här mer och mer heltäckande, och vi vet ju att de inom väldigt kort kommer komma med andra nyheter också, som gör att de kommer ligga i bräschen, i framkant för behandlingen.
Om man har frågor till The House om deras behandlingar, eller om beroende, eller om medberoende, eller prislista, vart mejlar man då?
Då mejlar man till sandra@thehousestockholm.se.
Och man ska ju följa dem på Instagram.
Ja, vad heter de där då?
The House GRP.
Ja, stort tack till The House.
För du pratar ju om skillnaden mellan ett alkohol- och drogberoende kontra till exempel socker eller även sex då. För att alkohol och droger, där måste vi bryta helt ju. Så är det om vi är beroende. Ja. Men vi kan inte bryta med mat. Det kan vi inte göra till exempel. Och sex vill vi ju inte heller egentligen bryta med, eller ska vi inte göra. Det är ju liksom något som är en del av livet på ett sätt.
Ja.
Men om vi säger då till exempel att jag söker hjälp hos dig då, och mitt primära problem då är, vi säger porr till exempel.
Ja.
Onani till exempel, ja, självsex.
Ihop med pornografi.
Exakt. Kommer då målet vara att jag ska bryta med det helt, eller kommer målet vara att jag liksom ska få en normal relation till det?
Igen, väldigt klok fråga. Tacksam för att vara i det här sammanhanget, för så många fina frågor. Alltså, och det har man ju lärt sig då under år. I USA har man ju behandlat här i 40 år, även om det inte nu är med i DSM-5, den amerikanska diagnosboken, men i ICD-11 som är ju WHO:s diagnosbok, där finns det under compulsive sexual behavior disorder. Men det vi börjar med då ofta, och det är inte så populärt kanske, men om du skulle söka hjälp för det här, då börjar vi med att prata om en period där du inte överhuvudtaget agerar ut i någonting, om du nu skulle vara singel, i någonting som handlar om bekräftelse med tjejer, flört, Tinder eller vad det nu är, och sex. Rubbet, bara stopp i 90 dagar. Stopp. Så att hjärnan liksom får lugna ner sig lite grann. Förstår du vad jag menar? Och sen finns det olika vägar tillbaks då till en normal sexualitet. Men alltså de flesta som har varit Så om vi tar nu beroende av alltså pornografi och självsex, de kan aldrig använda det igen. Det är ungefär som med alkohol. Du kan inte liksom, de flesta som är rejält alkoholberoende, även om en del säger då att man, alltså kanske man har ett skadligt bruk i alla fall, man kan ha ett kontrollerat drickande, men det är få som kan dricka lite eller ta lite kokain. Eller, så, och det är likadant där, att det blir en sån cue i hjärnan, så att om du bara tittar på så att säga, lite porr, så drar det igång så mycket. Och porr är ju ingenting som man måste ha, så att säga. Och är det ju en relation har en, och liksom, alltså det är en grannlaga sak i det här, och det har inte varit så lätt för mig själv då, som sökte hjälp så sen, det är att utveckla en sund sexualitet som ni båda pratar om här.
Ja, hur går det?
Ja, det är en väldigt bra fråga, och det är ju, det handlar, och det jobbar man med då, och en del par eller de som är singel också får den här förmågan, en del har större besvär med det här då, med tanke på hur det har sett ut i utagerandet. Så att det, och det finns en hel del litteratur och skrivit om det där, och ibland rekommenderar vi, jag har kontakt med ett par sexologer som känner, för många sexologer förstår sig inte riktigt på det här beroende runt sexrelationer, men vi har några sådana kontakter. Jag hade till och med en kille som fick hjälp av en sexolog på förlossningsavdelningen på Karolinska sjukhuset, för hans fru var förlöst där och förstod sig på sexberoende. Så att det paret fick med några sessioner hjälp då, hur de skulle hantera sin, alltså utvecklas en sund sexualitet där det inte liksom handlar om det här kickandet, utan mycket handlar mer om att vara närvarande, vilket inte är så alldeles enkelt.
Det känns som att det är en väg där som gör det extra utmanande när man, för att jag menar, med alkohol och droger är det tydligt, big stopp, och aldrig mer. Men i det här fallet då, så ska du stoppa i 90 dagar, aldrig konsumera porren och mer, men alltså, du måste ju ha så mycket liksom preferenser i vad du går igång på och så vidare, och sen så får du inte uppleva det, och du kanske tycker att sex blir tråkigt, och då kanske du tycker att livet blir tråkigt, och så börjar man tänka på alkohol eller droger igen eller någon form av kick.
Absolut.
Så men det måste vara väldigt liksom,
det är delikat. Ja. Det är en delikat del av tillfrisknandet.
Det känns som att den verkligen tar sin tid.
Ja, och i USA nu, jag är inte utbildad sexolog, men jag vet en del av de här sådana här Certified Sex Addiction-terapeuterna, ganska många känner jag till i USA, och det finns en kvinna som heter Kate Hake som har skrivit flera böcker om det här. En heter Erotic Intelligence, alltså tillfrisknande från sexberoende, hur man ska utveckla en sund sexualitet. Just det. Så att det här är ett helt ämne i sig.
Det måste vara jättesvårt att veta, är det här det jag gör nu, är det porrigt, är det för mycket, eller är det okej? Alltså, vilken utmaning alltså.
En annan viktig sak, det är ju inte heller, vi har ju inte någon moraliska värderingar när någon söker hjälp, vad man håller på med, utan det är vad man själv upplever som destruktivt. Och vi kallar det för en bottenlinje, SLA, eller bottom line då, att man definierar själv
om man ska precis hålla sig. Om man är i en relation med en kvinna som kanske gillar BDSM eller vad som helst, då är det, liksom, då är det ju inget problem så länge båda människorna mår bra av det, tänker jag.
Ja, så kan man ju säga. Absolut. Ja. Vi har inga sådana synpunkter. Och då kanske de inte har sökt hjälp heller.
Nej, men exakt. De kanske bara har sökt hjälp för att de har fått först. De har hört från någon att det där är ju helt sjukt. Sök hjälp.
Nej, men så kan det vara.
Sen har vi de som har kommit till oss som träffades i ett sådant sammanhang med BDSM. Och så visar sig att i det här fallet då kanske mannen då hade problem inte bara med sex utan även med spelberoende. Och det var ganska stora problem.
Jag skulle vilja ställa en fråga. Ja, det vore intressant att se om du har någon liksom, teori eller kunskap om just det här. Men man läser mycket nu att, speciellt under covid-tider och sånt där, så har swingersgrupper och såna här saker ökat väldigt mycket i vårt samhälle. Hur är det någon form, hur ser man på det? Liksom? Är det någon form av beroende, eller är det bara att vi har fått en mer liberal syn på det? Alltså, för jag reagerade lite själv så här. Är det något fel på människorna, eller?
Ja, det är igen en väldigt bra fråga, för att det handlar ju inte om vad man har för sig, utan vad ställer det till för konsekvenser. Om det här paret nu av någon anledning tycker att det här är att de mår bra av det och det funkar, men då är det ju inget problem. Ett problem är ju inte ett problem, för det är ett problem, så att säga. Så att det, är ju inte, det handlar ju inte, och det är ju inte något olagligt. Mm. Men det, att köpa sex är olagligt. Jo, mm. Sälja sex är inte olagligt i Sverige. Men, så att det är ju först när det blir problematiskt. Att, och det vet ju ni, det är ju lätt att man ser i sin omgivning, men den här personen är nog beroende av det här eller så här. Men om personen själv eller dess omgivning inte upplever att det är ett problem, ja, då, det är klart att är det då, och ni vet ju också vad interventioner är, man, om man ser att barn far illa, så är man ju skyldig att som vilken person som helst i samhället att rapportera till, till barn och ungdom. Det, det känner ju ni väl till. Men är det inte då barn under 18 år och att man ser att det här behöver vi göra en intervention, vi behöver hjälpa till, det här är någon som jag känner väl eller någon nära släkting. Mm. Och även om de tycker att allt är bra så att säga, men det är ju först, då krävs det ju ganska mycket innan man ska börja göra interventioner.
Vad är den största utmaningen tycker du när du behandlar folk som har problem med sex och relationer?
Ja, alltså en utmaning är att skapa då en sund sexualitet och sunda relationer. Det är ju en utmaning. Och en annan utmaning, det är ju då att naturligtvis att få familjesystemet att fungera. Och jag har haft väldigt, väldigt många samtal med kanske inte små barn, men tonåringar och sådär. Och jag har jobbat med en väldigt duktig familjeterapeut som var ansvarig för familjeterapin på Beroendecentrum i många år. Jag heter Sölve Eriksson, och sen har jag jobbat nu med en kvinnlig terapeut som heter Hanna Meijer Sjöblom som har skött den kvinnliga delen av behandling, och Mattias Bergström som är en väldigt duktig beroendeterapeut. Och en det här är utmaningar, och en annan utmaning är ju hela den här, vad ska vi kalla det, den här andliga resan då. Att man på något sätt, vi börjar alltid våra grupper med meditation. Alltid för att liksom, och inbjuder till att meditera regelbundet och sådär va. Så det är utmaning om man då så att säga inte kan komma ifrån den här längsta halvmetern här uppifrån ner i hjärtat liksom, utan man blir kvar på något sätt. Det är en utmaning då, kan vara i början. Och en del, kanske det dröjer kanske ett år innan det liksom verkligen, att det händer någonting på den resan liksom. Mm. Mm. Så det finns många utmaningar. Och sen är det då med kombinationen av med amfetamin framförallt, är ingen lätt grej. Mm. Det man kallar chemsex, det är svårt.
Mm. Chemsex?
Man kallar det så.
Är det när det är kemikalier också?
Ja, metamfetamin eller amfetamin och sex.
Vad säger du, Magnus? Ska vi koppla in Robert Boman?
The House svarar.
Ja, då sitter vi här ännu en gång med vår vän och förebild Robert Boman. Välkommen hit, Robert.
Tack så mycket.
Mm. Hur mår du?
Jag mår fint, tack. Hur mår ni?
Härligt. Ja, också fint.
Ja, ungefär som förra onsdagen.
Ja. Ja.
Nemos mående går väldigt mycket ut på om han har vunnit i paddel eller inte.
Är det så?
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Där ligger en stor del av hans mående.
Men det sjuka är att jag vann ju inte idag och jag är glad ändå.
Ja, det är sant.
Ja. Ja. Så där föll din tes.
Ja,
Då kanske du har tränat på karaktärsdefekterna.
Absolut, så andlig är jag.
Mm. Underbart.
Ja.
Vad är eran syn på hallucinogena droger?
Bra fråga då.
Det är en väldigt bra fråga. Och vad vår syn är på den, det är en ganska sådär öppen fråga. Mm. Så frågan är vad frågeställaren egentligen syftar på. Menar han om vi anser att det är en drog eller inte?
Ja, men vi kan väl börja där då?
Nej, men vi anser att det är en drog. Och idag har man ju börjat använda viss typ av den här drogen faktiskt i behandling, i traumabehandling, som en form av medicin och för att bearbeta trauman. Och det är ju jättebra om det fungerar. Och det viktiga här är väl att det sker övervakat. Det betyder alltså inte att man ska kunna, eller att man ska sätta igång och stoppa i sig den här typen av droger på hemmaplan för att försöka lösa mina problem. Då kan det nog bli väldigt farligt. Så att vår syn på det är att det är en kemisk substans som vi stoppar i kroppen och som är beroendeframkallande.
Ska vi säga till de som inte vet också, förklara vad en hallucinogen drog är för någonting?
Ja, det kan ju till exempel vara LSD, MDMA.
Svamp.
Svamp.
Ayahuasca. Mm. Alltså, det är väl ganska mycket. Alltså, det är väl egentligen två grupper. Det finns flera grupper av droger här. Ja. Centralstimulanta, hallucinogena. För det är intressant den här frågan, som du säger. För att det finns ju liksom, till och med har jag läst då, att liksom just ayahuasca, som är så otroligt trendigt och inne nu hos vissa människor, att det liksom i sin tur ska tydligen hjälpa heroinister och komma ur sina missbruk. Mm. Har du också hört om det? Eller?
Jag har hört massor med sådana historier, och jag har i och för sig inte stött på någon människa där det faktiskt har fungerat. Mm. Utan det här är ju bara saker som jag hör ryktas om. Mm. Och jag har en kompis och där funkade det, och en kompis kompis och där funkade det, och så vidare. Jag har aldrig träffat en person där det verkligen har fungerat. Däremot har vi tagit emot många klienter som har prövat utan att ha fungerat.
Mm. Mm. Ja, men då så.
Stort tack, Robert.
Tack.
Tack, Robert, för att du ständigt är med och rätar ut alla frågetecken
som
våra lyssnare har om beroende.
Det gör han verkligen.
Mm.
Nemo,
mm.
Det här var mer än spännande.
Verkligen.
Vad tar du med dig från idag?
Jättemycket.
Det kommer bli svårt att plocka ut
saker här, för det blir svårt. Det är så mycket grejer som fastnade hos mig. Men den här som du började med om de här 16-åringarna var ju väldigt gripande och fint och sorgligt och allt i ett på något sätt. Väckte mycket känslor hos mig. Och just det här med att vilken resa vi har till att skapa oss ett sunt ideal av vårt sexliv. För där är jag själv, liksom. Och där kan jag verkligen relatera. Och det är så många som sitter i samma båt där. Man kommer från en värld där man har haft gränslöst sex. Så många sexpartners. Och man har liksom bara skitit i allt. Och bara kört, liksom. Som en porrstjärna. Mm. Och nu ska man liksom älska och ta hand om en kvinna. Och jag tycker att... Alltså, en dag i taget så blir det bättre och bättre, men det har tagit tid för mig och jag har lång väg kvar att gå. Mm. Så det är inte lätt, alltså. Sex är svårt för oss som har varit i det mörka, liksom.
Ja.
Du då, Magnus?
Nej, men just utmaningen kring fler beroenden i en sån här sak. Hur den påverkar, hur den verkligen liksom... För den gör oss så mörka också. Den gör oss så empatilösa och vi bara liksom agerar på det vi känner. Mm. Och liksom... hur lång tid som krävs för att behandla en sån här sak. Och det som slår mig mycket i vårt samtal, det är ju att det är så vanligt, det är så enkelt att tillgå. Liksom. Det är inte kanske lika enkelt att få tag på amfetamin som det är att slå på en porrfilm på din mobil, såklart. Det krävs en insats där. Och sen liksom tillfristna från det där, hur viktigt det är att ha viljan. Mm. Att göra det. Att precis som med droger och alkohol. Att verkligen ha en järnvilja att jag vill förändras. Jag vill tillfriskna. Mm. Jag liksom tittar lite på likheter och sånt där under vårt samtal idag. Men också olikheterna i att det här är en resa. För att skapa sig ett sunt sexliv, samliv, efter bara... Alltså om vi tittar på mig. Som jag sa, jag hade jättesvårt med det. För jag tyckte att jag var mycket roligare i sängen och mycket bättre i sängen när jag var lite påverkad. Mm. Jag började inte vara jättepåverkad, men bara lite, liksom. Mm. Och sen då gå till totalt nykter. Alltså, jag kände mig verkligen som nybörjare. Men som du säger, alltså, en dag i taget.
Och kände sig som en 12-åring.
Ja, men och så kanske du då har en partner som vill att du ska ta tag i dem ordentligt och sånt där. Och så man bara bollar med sig själv. Är det här rätt eller är det fel, liksom? Så det väckte lite sådana saker hos mig. Men ett oerhört intressant samtal.
När jag träffade min fru då, som jag har varit gift med i tillsammans i 14 år. Och då är en grej i den här behandlingen är också att man har en datingplan, och jag var ju i mogen ålder och 58 år när jag skulle börja dejta på ett sånt sätt. Mm. och inte ha någon sex de första 2-3 månaderna, och det var ju veckor som jag bara låg i hennes armar och grät, liksom. Ah, bara av närheten. Det hade jag aldrig varit med om, liksom, tidigare. Nej. Hon bara höll om mig, liksom. Och jag vill säga också, bara kanske jag glömde säga det, men tyvärr har det avvecklats, den här behandlingen på beroendecentrum, men Mattias Bergström och Anna Meijer och jag, vi kommer att förhoppningsvis i slutet på det här året börja ha en avsikt att börja jobba med det här privat.
Okej, för det var det jag tänkte.
Så det går inte att söka hjälp på beroendecentrum?
Nej, var söker jag hjälp någonstans som jag känner igen mig i det här samtalet?
De får gärna mejla till mig.
Mm. Vad mejlar man då?
Man mejlar roger.nilsson@snabela och sen mainsail, stora seglet på en båt, mainsail.se.
Härligt. Och det finns några gemenskaper också?
Ja, det är som jag sa, en gemenskap som jag glömde då, det finns SA, Sex Addicts Anonymous, SLA, där jag gick, Sex and Love Addicts Anonymous, det finns LA, Love Addicts Anonymous, när det är relationsberoende, och det finns en gemenskap som heter RCA som är väldigt intressant, som heter Recovering Couples Anonymous, där du får gå med din partner och hålla tyst när hon pratar.
All right.
Då gör man stegen ihop. Det är väldigt fint.
Ja. Ah, och då har man ett sponsorpar.
Okej. Okay. Mm. Ja, du har hört talas om det här?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg att min mor var på mig om att jag skulle göra det med mina kvinnor. Eller mina olika relationer som jag har varit i. Inte blivit av än, men det är absolut aktuellt i framtiden kanske. Mm.
Stort, stort tack för att du kom och tog dig tiden. Det här är jag säker på kommer hjälpa väldigt många av våra lyssnare.
Tack för att du kom hit.
Tack Roger, det här var verkligen lärorikt och speciellt. Och, ja.
Och tack Nemo.
Tack Magnus.
Och tack till alla er som har lyssnat och hoppas ni har fått med er något.
Och köp för bövelen stora porrboken.
Ja.
Hej då!
Hej då!